om så här 5-10 år, var är du då någonstans? Och då brukar det, då har det varit i ganska många år, så har det varit så här, jo men man vill vara journalist på DN kanske, eller man vill hamna på SVT, eller man vill göra sånt där. Men nu börjar man se en ny trend dyka upp, och det här var nästan, det här blev lite så här fascinerande i år. Mm. Nu ska man äga saker. Mm. Så att nu var det så här, nej men jag äger mitt eget magasin, eller jag äger, ja de ägde allt möjligt. Mm. Och så var det nästan, det var någon som till och med skulle äga massa kanaler. Och då till slut ställde vi den frågan såklart, vad är det som är så viktigt med att äga? Är det, vad har det att göra med? Och då så sa de att, nej men det här har jag fått med mig från skolan, att det gäller att vara sin egen.
Mm. Det är, ja, precis, man ska kunna, alla ska bli entreprenörer.
Ja men precis, alla ska bli entreprenörer, man ska ha sin egen firma. Och, det, och kanske också lite att, för annars så kommer det inte gå så bra. Och det måste ju, det är ju ett politiskt tänk som jag har fötts fram, tror jag.
Ja, och det blir, det är väldigt kortsiktigt. Jag vet, läste du den där, när Ego tar examen? Mm. Hon tog väl upp det i slutet av artikeln, just att, för det finns ju utbildningar där man verkligen betonar det här med entreprenörskap. Det är något som man prioriterar i undervisningen. Och budskapet är att alla ska bli entreprenörer, och hon skriver väl där att, jag menar, alla kan ju inte bli entreprenörer i ett samhälle, vi måste ha några som sitter och petar med siffrorna oerhört noggranna och kontrollerande, för det finns, måste finnas sådana instanser, och det är bra att det finns de som är motsatsen till Duracell-kaniner och sitter och filosoferar och funderar och så vidare, så att det blir, ja, det blir ju väldigt märkligt om alla ska bli entreprenörer. Mm. Mm. Och jag kan ju känna igen det där, för jag har ju jobbat en hel del med rekryteringsutbildningar. Jag har ju hjälpt företag, olika företag, att bli bättre på att intervjua personer och att bedöma personer i rekryteringssyfte då. Och där så, de som går mina kurser, det är ju personer då som jobbar med rekrytering för sina respektive företag. De säger ju att ett liksom problem kan vara det här. Eller många kommer och de är världsbäst. Va? Och förstå det här att man kanske måste börja lite på golvet på ett företag innan man kan sitta i ledningsgruppen. En del saknar det. Mm. Så. Mm. Och hur ska man då handskas med det? Men så att jag, det där finns återspeglingar på många olika håll av.
Men kan det också vara, kan det vara en könsfråga, tänker jag. För att jag kommer ihåg, jag jobbade ju ett tag med en jätteduktig journalist, Britt-Marie Mattsson, som jobbar i Göteborg. Då. Och hon berättade att hon tog emot massor med ansökningar då till sommarvicken på utrikesavdelningen där hon var på Göteborgsposten. Eller är fortfarande. Och då så sa hon sa, det är så roligt där de här ansökningarna droppar in. För att killarna är sådär, varför har ni inte ringt? Jag är ju här. Jag är ju den ni behöver. Medan tjejerna var så otroligt sådär. De kunde liksom leverera hur mycket poäng som helst. Och de hade varit överallt. Och de hade läst in liksom extra kurser. Och det var ändå så här: förlåt. Men jag skulle kanske kunna liksom koka kaffe åt er. Ja. Och för henne, när hon sa det, så sa hon att det var så tydliga skillnader. Ja. Och det har ju också att göra med fostran, såklart.
Ja, absolut. Men vilka pratar vi om då? När kan de ha varit födda? De personerna som hon pratar om då?
Ja, men då kanske det är snarare 70-talister.
Ja, och där tror jag verkligen att det stämmer. Att det fanns en koppling också till att det här var vanligare hos män. Nu tror jag inte det. Jag tror att den här extrema ultraindividualismen då, den dåliga individualismen som vi ser, den tror jag är lika vanlig hos killar som tjejer.
Mm.
Det tror jag absolut att den är.
Mm.
Så. Ja.
Men vad, när började den?
Om man ska, bra.
Det måste ju sitta i alltså,
det är men just 90-talisterna då, deras föräldrar, kan vi säga 90-talet. Var är deras föräldrar nu? Hur gamla är de nu?
Mm, kan han vara?
Du som kan matte.
Nej, men 50 någonstans där.
Ja,
är det ju.
Ja, lite äldre än vad jag är.
Men det måste ju ändå vara, men det är väl verkligen nyckelgenerationen, ja. Att båda föräldrarna har jobbat och så man har fått råda sig själv, eller?
Ja, om de är
eller kanske också curling. Jag kan ju uppleva en curlinggeneration som har...
Ja, för jag blev började curlinggenerationen där?
Ja, för jag är ju född 70, ja. 1970. Och där var det ju inte mycket curling, kan jag inte säga.
Nej, det var jag ju 60-talist och det var verkligen inget curlande.
Nej, för att det var ju, där fick man ju ta sig själv. Och det kanske har att göra med att man bodde... Jag växte upp i Enköping då, ja. Och då var det inte heller så farligt att åka någonstans. Men det har ju inte skjutsats till en enda träning som jag kan minnas. Mm. Eller någonting, utan man fick bara ta sig runt och spela roll om det regnade, ja. Och sådär. Men nu är det ju, ja, nu är man ju själv som ibland. Att det skjutsas och hämtas och fixas och trixas, liksom, ja. Sådär. Och det där är ju, det är klart att det föder fram någonting också hos människor.
Ja, absolut. Absolut. Alltså jag associerar till, jag var med om en väldigt... spännande grej, eller intressant grej är bättre att uttrycka det som. Nu vet jag inte om jag avviker från ämnet. Vi får bedöma om jag gör det sen. Men jag jobbade, när jag var färdigpsykolog så jobbade jag på en konsultbyrå som bland annat höll på med kvalitativa marknadsundersökningar. Och då fick vi en propå från ett brittiskt företag som gjorde... leksaker. Och de, nej, det var både brittiskt, amerikanskt, och de producerade de här Ghostbusters leksakerna. Och de var så otroligt förvånade över att i övriga Europa, i övriga världen, så sålde de här leksakerna, alltså de gick åt så in i hoppsan mycket, men inte på den svenska marknaden. Och då ville de att vi skulle göra fokusgrupper, det vill säga gruppintervjuer, och försöka ta reda på vad 17 låg bakom det här, att försäljningen av Ghostbusters leksaker var så dålig i Sverige. Okej, och då la vi upp det här, och då la vi upp det på följande vis då, att man rekryterade då försökspersoner eller intervjupersoner. Det var barn med föräldrar. Och det var gruppintervjuer och de bjöds in. Och då gjorde vi så att vi hade köpt in ett gäng olika leksaker. Däribland då Ghostbusters. Men sen även mer pedagogiska leksaker som var jätteinne då. Det skulle vara trä och det skulle vara träleksaker. Och barnen skulle konstruera själva. Och det var så här speciella koldockor.
Ja, det kommer jag ihåg.
Ja, koldockor. Kom ihåg jag och min
kollega. Liksom
vi var på en sån här stor leksaksaffär. Jag tror inte det hette BR då i gallerian. Vi köpte mängder med leksaker. Och så la vi alla de här leksakerna i en hög mitten på ett golv. Och sen så satt vi... Föräldrarna fick först en fika i ett annat rum och blev intervjuade. En av oss höll i den intervjun kring liksom hur de skulle försöka ta reda på hur deras